Podplay. Det är en mörk höstkväll den 1 november 2007 och hela Italien firar Alla helgons dag. Mitt i landet, i studentstaden Perugia, hörs glada röster och musik från restauranger och barer. Eftersom det är långhelg vill många passa på att festa och ha kul. Men den 22-åriga brittiska utbytesstudenten Meredith Kärcher vill ta det lugnt. Vanligtvis gillar hon att gå ut, men den här kvällen känner hon sig trött. Efter en lugn hemmamiddag med tre engelska väninnor säger Meredith godnatt redan klockan 20.45 och promenerar hemåt längs kullerstensgatorna. Några timmar senare hittas hon under ett täcke på sovrumsgolvet. Död, halvnaken, i en pöl av blod. Du lyssnar på Felaktigt dömd, om fallet Amanda Knox. Ett av 2000-talets mest omtalade rättsfall. Jag heter Hilda Hense. Ungefär klockan 2 på morgonen ramlar Merediths rumskompis Amanda och pojkvännen Raffaele hem till lägenheten. Amanda och Raffaele är berusade men noterar att husets ytterdörr står på glänt. När de kommer upp till lägenheten känner de på Merediths sovrumsdörr. Den är låst, så Amanda utgår ifrån att Meredith ligger och sover. Sedan går Amanda in i badrummet för att ta en dusch. Där inne ser hon en liten blodfläck, men i sitt trötta, påverkade tillstånd funderar hon inte så mycket på det. Efter ett tag går hon och pojkvännen Raffaele hem till honom för att sova några timmar. Dagen efter, på förmiddagen den 2 november, kommer Amanda och pojkvännen Raffaele tillbaka till huset på Via della Pergola och märker att Merediths sovrumsdörr fortfarande är låst. Nu börjar de bli oroliga och letar runt i lägenheten. Det är stökigt och Raffaele lägger märke till ett krossat fönster i ett av sovrummen. I badrummet, som hör till två andra rumskompisar, de italienska tjejerna Filomena och Laura, noterar Amanda med avsmak att toaletten är full med avföring. Dessutom märker de att två mobiltelefoner saknas. Den ena var Merediths egen och den andra var registrerad på Filomena, men brukade också användas av Meredith ibland. Amanda kontaktar rumskompisen Filomena, som snart kommer till lägenheten i sällskap med en killkompis. Pojkvännen Raffaele och Amanda börjar bli utom sig av oro, men vet inte vad de ska ta sig till. Raffaele ringer till sin syster som jobbar inom militären. Hon säger till dem att omedelbart ringa 112. Medan de är i lägenheten försöker Raffaele bryta upp dörren till Merediths rum, men lyckas inte. Vi hör Victoria Rinkos, researcher för Felaktigt dömd.
Polisen kommer till lägenheten, men till en början så är de inte särskilt engagerade i fallet egentligen. Meredith är ju inget barn och det är inte så konstigt, tycker de, att en ung vuxen saknas efter en natts festande. Hon kan ju ha sovit över hos någon eller rest iväg och bara inte berättat det.
Men när polisen får veta att någon har hittat Merediths två mobiltelefoner i sin trädgård blir ungdomarna riktigt rädda att något allvarligt har hänt. Filomena vädjar till polisen att bryta upp Merediths sovrumsdörr. Men de tycker att det är onödigt eftersom det inte finns bevis på att något har hänt. Istället bryter Filomenas killkompis upp dörren klockan 13.15 den 2 november och avslöjar en fruktansvärd syn. En livlös ung kvinna ligger på golvet. Hon är delvis avklädd och skyld med ett täcke. och kroppen uppvisar tecken på misshandel och knivhugg. Det är deras rumskompis, Meredith Kärcher. När Meredith hittas död sätter polisen genast igång en utredning. Vid obduktionen hittar rättsläkaren ett stort antal skador. 16 blåmärken och 7 skärsår, inklusive ett snitt i halsen. Där finns också flera blåmärken och några ytliga skärsår på handflatan. Blåmärken på näsan, näsborrarna, munnen och under käken antyder att någons hand tryckt hårt över hennes mun och näsa.
Den här obduktionsrapporten granskas också av 3 andra rättsläkare vid Perugias kriminaltekniska institut. Och i och med att Meredith också har skador på underlivet så misstänker de att någon förmodligen har försökt hålla fast henne och kontrollera henne under ett sexuellt övergrepp. Testerna som de har gjort visar att Meredith har haft sex innan sin död, men de kan inte avgöra ifall hon blev våldtagen eller inte. Det som däremot är väldigt tydligt för läkarna är att hennes död har varit långsam och väldigt smärtsam. För hennes hals är uppskuren, men inte så illa att hon dog direkt av den skadan.
Ett par dagar efter mordet blir polisen intresserad av det unga paret Amanda och Raffaele, som ju förutom Meredith var de enda som vistades i lägenheten den natten. De sätter spanare på paret och tycker att de beter sig underligt. Med tanke på att Amandas väninna just dött är de lite väl glada, menar utredarna. De skämtar, pratar och pussas offentligt och verkar varken chockade eller särskilt ledsna. Vittnen rapporterar dessutom att de har sett paret handla sexiga underkläder i en butik bara 2 dagar efter mordet. Polisen tar in dem på förhör och börjar leta efter bevis på deras inblandning. Förhör som genomförs utan försvarsadvokater och utan tolk för Amanda. Något som ska visa sig få stor betydelse framöver.
Ja, det här mordet på Meredith blir väldigt snabbt en världsnyhet och det utvecklas nästan till en mediacirkus där också vinkeln på rapporteringen skiljer sig jättemycket beroende på vilket land du befinner i. I brittisk media fokuserar man väldigt mycket på offret, alltså Meredith, medan i italiensk press så är rapporteringen mycket mer centrerad kring Amanda, alltså den misstänkta förövaren, och man målar upp henne som en manipulativ och känslokall person. Det här smeknamnet Foxy Noxy, som hon hade under fotbollskarriären i barndomen, används nu emot henne i pressen. De gräver upp gamla bilder på henne som ska få henne att framstå som en sexfixerad, galen partytjej, nästan som en femme fatale. I amerikanska medier däremot så är fokuset helt på att Amanda har blivit felaktigt anklagad. Amandas familj hemma i Seattle skapar också en hemsida och driver en kampanj som helt enkelt är till för att visa att Amanda är oskyldig.
Men den 6 november, 4 dagar efter att Meredith hittats död, grips Amanda Knox, pojkvännen Raffaele och en andra man vid namn Patrick Lumumba. Patrick äger baren där Amanda jobbade extra och har pekats ut av Amanda som den möjliga mördaren. Men han visar sig ha ett starkt alibi och släpps fri. Amanda kommer senare hävda att hon pressades av polisen att peka ut Patrick, och utan vare sig en försvarsadvokat eller tolk närvarande vid förhören menar hon att hon knappt förstått vad som sagts. Utredningen fortsätter och polisen säkrar både fingeravtryck och små DNA-fragment från Amanda och Raffaele på en kniv och ett BH-spänne. Men polisen hittar också tydliga spår som pekar mot en helt annan person. Rudy Guede, en ung man från Elfenbenskusten, som Amanda och Meredith hade träffat på en fest hos grannkillarna några veckor tidigare. Hans fingeravtryck hittas både på Merediths handväska och på toalettpapper i badrummet. Den 20 november 2007, 19 dagar efter mordet på Meredith, grips Rudy i Tyskland och utlämnas till Italien. I förhör hävdar han att han tillbringade mordnatten hos en kompis och på en nattklubb med några kvinnor. Men när allt fler bevis läggs fram ändrar han sin berättelse. Hans nya version är att han hade bestämt träff med Meredith i hennes hem och att hon själv släppte in honom runt klockan 21 på mordkvällen. Enligt honom började de kyssas, men hade inte sex eftersom de inte hade några kondomer. Anledningen till att hans avföring hittas i en av toaletterna är att han fick magsmärtor och gick för att lätta på trycket. Medan han var där inne ska han ha hört Meredith skrika. När han kom ut såg han någon stå böjd över henne med en kniv. Den mystiska mannen sa något om att Rudy var svart och flydde sedan från platsen.
Perugias tingsrätt köper inte alls den här berättelsen. Enligt dem så är alla tekniska bevisen som lagts fram absolut tillräckligt starka för att fastställa att Rudy faktiskt var på mordplatsen. Han döms till 30 års fängelse, men i och med att han gick med på en liksom snabb rättsprocess så sänks straffet till 16 år enligt italiensk praxis. Så det tingsrätten nu har fastställt är att Rudy deltog i mordet. Men frågan kvarstår fortfarande ifall han gjorde det ensam eller tillsammans med andra.
I oktober 2009, nästan exakt 2 år efter mordet, väcks åtal även mot Amanda Knox och pojkvännen Raffaele. Amanda har i tidigare förhör berättat att paret tillbringade mordkvällen den 1 november i Raffaeles lägenhet. De rökte cannabis, tittade på filmen Amelie från Montmartre och hade sex. Och just narkotikan är något åklagaren väljer att fokusera på. Man hävdar att Amanda och Raffaele ville ha tag i droger och att de därför slog ihop sig med Rudy, som misstänks ha sålt narkotika. Motivet till att döda Meredith, menar åklagaren, var att de ville dra med henne i en sexlek som hon vägrade delta i. Och att de tre, Amanda, Raffaele och Rudy, därefter ska ha angripit Meredith tillsammans. Bevisen som läggs fram i åtalet är ett knivblad som hade hittats hemma hos Raffaele och som enligt polisen har DNA från både Amanda och Meredith. Ett BH-spänne från Merediths underkläder där man kunnat påvisa spår av Raffaeles DNA. Och slutligen anförs Amandas märkliga beteende som ett bevis i målet. Detta med det märkliga beteendet är något hon fortsätter med även i rätten, rapporterar medierna. Hon ler glatt och vänligt mot alla i rättssalen, småpratar och ser fräsch och välvårdad ut. Kort sagt avviker hon från hur man ska bete sig när man är anklagad för ett brutalt mord, menar reportrarna.
Rättegången blir väldigt starkt kritiserad från flera olika håll och man menar att bevisen inte alls är tillräckligt starka. Det här knivbladet som man har hittat matchar inte skärskadorna på Merediths kropp och DNA-spåren som har hittats är minimala och det finns dessutom risk för kontamination eftersom den här BH:n har legat på brottsplatsen i flera veckor. Rudy då, som redan har blivit dömd för det här mordet, sa ju till en början att Amanda inte hade varit där med honom under mordnatten. Han ändrar sig nu plötsligt och säger att hon inte bara var där utan hon hade till och med begått mordet.
Trots de olika vändningarna och svaga bevis går rätten på åklagarens linje. Och i december 2009, 2 år efter mordet, faller domen. Amanda Knox döms till 26 års fängelse och pojkvännen Raffaele till 25 år. Båda ska avtjäna sina fängelsestraff i Italien. I Amandas fall tusentals mil från familjen i USA. Tillsammans med sina försvarare fortsätter båda att, på varsitt håll, driva en process för att bli frikända. Och 2 år efter domen kommer en vändning. Målet ska tas upp på nytt i hovrätten. Det är oktober 2011 och Amanda Knox har suttit nästan 2 år i italienskt fängelse. Hon ser dyster och trött ut när hon träder in i rättssalen i Perugia och ler inte mot sin familj eller de andra åskådarna på samma sätt som hon gjort vid tidigare rättegångstillfällen. Medieintresset är enormt och världspressen har återigen flockats i Perugia för att bevaka fallet. Amandas försvarare har vässat sina argument och denna gång går domstolen på deras linje. DNA-bevisen mot Amanda och Raffaele anses alldeles för opålitliga och det konstateras att utredningen har innehållit flera allvarliga misstag. Resultatet blir att både Amanda och Raffaele frikänns och Amanda kan äntligen återvända till sin familj. Men följetongen slutar inte här.
Astronauterna är vid det här laget mer än 32 000 mil från jordens yta. I rymdens oändliga vakuum kan ett enda snedsteg få katastrofala konsekvenser.
När man minst anar det händer det ofattbara.
Kodkatastrof är podden där du får återuppleva några av mänsklighetens största och mest omskakande händelser.
Lyssna på podden Kodkatastrof i Podplay-appen.
Ett och ett halvt år efter frisläppandet, i mars 2013, river Italiens högsta domstol upp sin dom. Målet tas upp i en ny rättegång och Amanda och Raffaele döms än en gång för delaktighet i mordet. Den här gången får Amanda 28 år och 6 månader medan Raffaele återigen får 25 år. Men vid det här laget befinner sig båda två på fri fot, inte i ett italienskt häkte som förra gången, och Amanda vägrar att resa tillbaka till Italien. Troligen är det ett smart drag. Media rapporterar fortfarande intensivt om det så kallade sexmordet och drar sig inte för att luska reda på snaskiga detaljer om henne. Trots åklagarsidans ihärdiga överklagande faller den slutgiltiga domen den 27 mars 2015. Italiens högsta domstol frikänner Amanda Knox och Raffaele en gång för alla.
Efter att Amanda och Raffaele blir frikända så får både utredningen och polisen skarp kritik från bland annat domstolen. De kallar det för ett skolboksexempel på en misslyckad utredning. De tycker som sagt inte att DNA-bevisen är tillräckligt starka och den här teorin om att Meredith ska ha mördats som hämnd för någon slags sexlek slås också ner.
Efter en 8 år lång rättsprocess är Amanda Knox äntligen frikänd. Men hon slutar inte att kämpa för sin personliga upprättelse och har i efterhand riktat skarp kritik mot det italienska rättsväsendet. Hon berättar att de utredande poliserna tog till olagliga metoder för att bryta ner henne. Bland annat ljög de för henne om att hon testats positivt för HIV och de uppmanade henne att räkna upp de män som hon hade haft sex med. En lista som sedan läckte till pressen.
Fyra år efter att Amanda och Raffaele blir frikända, alltså 2019, så fastslår Europadomstolen för mänskliga rättigheter att den italienska staten har brutit mot Amanda Knox rättigheter. Det var under det här polisförhöret 2007 då hon varken fick tillgång till tolk eller advokat och pressades att peka ut barägaren Patrick Lumumba som misstänkt gärningsman. Och för de här brotten mot hennes rättigheter så döms den italienska staten till att betala henne nästan 19 000 euro i skadestånd. Men hur det än var då under det här polisförhöret där hon varken hade tolk eller advokat, så var det ju så att Amanda faktiskt pekade ut barägaren. Och därför finns det än idag i november 2025 ett aktivt förtalsmål mot henne.
Men för den sörjande familjen Kärcher, Merediths föräldrar och syskon, ger inget av detta någon upprättelse. Familjen har uttryckt sin frustration över att de aldrig fått tydliga svar på vad som hände deras dotter. Rudy har aldrig erkänt, och eftersom han bara fick 16 års fängelse, som på grund av gott uppförande blev 13 år, är han återigen en fri man idag. Familjen Kärchers advokat uttalade sig inför frisläppandet i november 2021 och säger att visserligen är det praxis att släppas ur fängelset tidigare. Men i det här fallet borde rätten ha övervägt om 13 år verkligen är tillräckligt för ett mord på den här skalan. Och i december 2023 polisanmäler en flickvän till Rudy Guede honom för misshandel, och han döms till totalt kontaktförbud mot henne. Han måste också bära fotboja och begära tillstånd om han vill resa bort. På Facebook beklagar sig Rudy över att han är utsatt för ett mediedrev och att han hela tiden blir straffad för sitt förflutna. För Merediths familj har allt detta varit en lång kamp. De förlorade sin dotter och syster på ett brutalt och tragiskt sätt och fick sedan bevittna en mediecirkus som förvandlade Meredith från huvudperson till biroll i sin egen historia. Efter obduktionen förs Merediths kvarlevor till Storbritannien, och hon begravs den 14 december 2007 i födelsestaden Croydon. 300 personer närvarar, och vid Leeds universitet hålls en tyst minut där över 100 studenter böjer sina huvuden i stillhet. År 2009, då Meredith egentligen skulle ha tagit sin examen, tilldelas hon sin examen postumt som en hedersbetygelse. Efter frigivningen har Amanda Knox försökt att bygga ett nytt liv. Hon arbetar som journalist, författare och föreläsare om rättssäkerhet och om sina upplevelser. Hon har skrivit 2 böcker, en av dem bästsäljaren Waiting to be Heard. Hon driver podcasts om samhällsfrågor och intervjuar andra som varit med om livsomvälvande händelser. En dokumentär och en film har gjorts om mordet på Meredith Kärcher. Dessutom en miniserie som Amanda själv varit med och producerat. Idag är Amanda Knox 38 år, lyckligt gift och mamma till 2 små barn. Hon försöker leva ett normalt liv, men lider än idag av mediebilden som målades upp av henne som en sexgalen, känslokall mördare. Och det är en stämpel som hon tror att hon alltid kommer att få leva med. Du har lyssnat på Felaktigt dömd med mig, Hilda Hense. Manuset skrevs av Madeleine Lundin. Redaktör var Alex Häger. Och producent var Evelina Färnerud. Felaktigt dömd produceras av Podplay.
Podplay. en del av